Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnöjd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som håller i samtalen heter Susanne Nyman. Här är mannen som för 32 år sedan vägrade sitta overksam på en flyktingförläggning utanför Sunne. Istället lärde han sig mjölka kor hos Kjell Sundström på Nolhagen i Östra Ämtervik. Han är mannen som gör sig förstådd på 4 språk och har sett till att tekniken i Kaknästornet i Stockholm fungerar. Men det var till Sunne han längtade efter många år i Stockholm. Sedan 2 år tillbaka har han lanthandeln i Östra Ämtervik och den har han placerat på kartan. Förutom det mesta de närboende kan önska sig i livsmedel så erbjuds här pizzakvällar, exklusiva kaffesorter och väldigt snart en pub som är redo att intas. Välkommen hit, Hamid Barini.
Tack så mycket.
Ja, du kommer ju hit efter en hel veckas arbete i Svanviks lanthandel, som sagt. Och hur har veckan varit?
Det har varit en bra vecka, mycket jobb, men lyckad vecka tycker jag.
När börjar du på dagarna?
Jag brukar börja dagen mycket tidigt genom att åka till Sunne och träna.
Aha.
Och få ladda batterierna. Det är viktigt för mig att börja dagen på det viset.
Och det gör du varje vardag?
Nästan, det beror på. Vissa dagar blir det svårt med tanke på arbetsbelastningen. Mm. Men det är mitt mål att jag ska göra det varje dag.
Mm. Är det löpbandet som gäller då? Och styrketräning, eller vad gör du?
Oftast det är styrketräning och lyssna på musik. Och bara försöka bearbeta dagens rutiner och arbetet.
Mm, just det. Du, jag tänker att det måste vara mycket att komma ihåg. Gör du små listor vid kvällens slut sen? Eller hur har du, det där är slut nu och det där ska, är någon kund som har bett om, så det ska jag köpa in? Eller eller har du allt i huvudet?
Nej, det är ett ständigt uppdatering av listor. Vad jag ska göra, vilka varor som ska köpas in, vilka myndigheter som ska man kontakta, vilka leverantörer som ska kontaktas och så vidare och så vidare.
Det där tror jag är sånt som man, som när man inte driver ett företag, så tänker man mer på det här att man får stå i kassan och man får fylla på varor, men det, allt det där kringarbetet med, vad behöver man liksom ta sig igenom för att kunna starta en affär på det sätt som du har gjort? Kan du nämna några saker man behöver känna till eller veta eller som man lär sig på vägen?
Som tur så hade jag jobbat med materialplanering ett tag under min tid på Terracom. Och jag kunde en del hur ett projekt eller ett arbete ska förberedas och se till att allt finns på plats. Och det är viktigt att man kan det här, att man tänker på det hela tiden. Det är planering som gäller i mitt fall.
Mm. Och när det kommer just till en livsmedelsbutik, då tänker jag det är säkert någonting med temperaturer och avstånd och hygienen. Och sen har du kanske någon anställd också?
Absolut, det är också väldigt viktigt i mitt fall, eller i den här verksamheten, att man har en kontrollplan som man ska gå efter, och det ska godkännas av myndigheter, hälsomyndigheter, och det ska följas helt enkelt, som du nämnde, temperatur i kylen och i maten och allt sånt där, och hygienen. Så det är mycket att tänka på. Mm. Det är mycket att tänka på. Mm.
Inte bara se till att kunderna får det de vill. Det Nej. Ska de ju också ha naturligtvis.
Absolut.
Hur fick du idén att det just var lanthandeln? Eller var det en gammal dröm? Att det var det du ville syssla med?
Ja, egentligen hade jag en dröm att köpa en gård i Östra Ämtervik eller utanför Sunne. Men när det här tillfället dök upp Och jag fick ett meddelande av en av mina vänner i bygden att lanthandeln är till salu. Då började tankarna gå. Ja, herregud, hur kan lanthandeln sluta och liksom... Man kan inte stänga ner en lanthandel. Det går inte. Folk behöver det här servicen, det här knutpunkten för människor som bor här. Jag kan inte liksom släppa tanken. Liksom, och därför bestämde jag mig att ta över och blåsa ett nytt liv i det här.
Ja. Just att det är faktiskt en social plats också. Ja. Det har jag förstått att det är en del vänner som berättat. Och jag vet att du också är expert på kaffe. Ja. Någon av dem sa helt förtjust och så tindrade ögonen. Ja. Han är så duktig på kaffe. Ja. Så jag, ja, vadå? Så jag, berätta för oss. Hur kommer det sig?
Ja, nej, men det var, jag tror det var för cirka 12 år sedan när jag åkte till Colombia och hälsade på en vän eller hans släktingar i en bergsby i ett avlägsen plats ute i landet i Colombia som odlade kaffe. Jag blev totalt överraskad. Jag var bara en kaffedrickare, en vanlig konsument. Jag visste ingenting om kaffe, men den resan fick mig tänka om att kaffe är inte bara kaffe, utan det ligger mycket, mycket mera i det här. Så jag började faktiskt åka tillbaka, inte bara till Colombia, till Costa Rica, till Peru, till Brasilien, Latinamerika och besöka olika kaffeodlingar och fördjupa mina kunskaper och ta kurser på plats vad kaffe är för något. Kaffe är precis enligt mig som vin.
Jag tänkte precis på den liknelsen.
Ja. Kaffe från grangårdar kan smaka helt olika. Och det gäller att lära sig hitta, lära sig känna igen smakerna. Det är det som är viktigt.
Och om man nu dyker in där, säger lite halvtrött en tisdag i din butik, har du en egen liten hörna? Kan man stå där och smaka lite? Eller hur ser det ut?
Ja, alltså min ambition är att så småningom börja med kaffeprovningar. Att bjuda folk för att testa olika kaffe. För man blir lite van när man dricker kaffe. Vad vi är ute efter normalt som en konsument, att bli pigga.
Mm.
Man kan njuta av kaffet, det är det som är grejen. Man måste lära sig att njuta av kaffet, inte bara för att man ska bli pigg på morgonen.
Inte bara hälla i sig det.
Nej, precis. Mm. Så jag kan berätta en rolig historia. Jag var på en auktion i Panama. Kaffeaktion, och det finns en subart av arabica som heter geisha. Ett kilo kaffe av geisha såldes för $700. Så det...
Det här är liksom en helt, det är inte bara rent geografiskt en annan del av världen, det är liksom en helt annan värld.
Ja, verkligen.
Oj, vad fantastiskt. Och detta tack vare att du hade en god vän som du åkte och hälsade på, så fick du detta intresse. Och nu får vi ta del av det här, om vi har lust.
Ja.
Det är bara att ta en cykel eller bilen bort och så prova.
Ni är så välkomna.
Ja, vad kul. Ja. Jättefantastiskt. Men du, vi började med inledningen här också säga att du kom ju till Sunne allra först för ganska länge sedan nu.
Mm.
Och du väljer också att komma tillbaka. Kan du berätta lite grann om den där första tiden när du kom och faktiskt bodde på flyktingförläggning?
Mm, mm.
Där ungefär där skidbacken ligger idag.
Ja, precis. Nej, men jag är uppvuxen en storstad i Iran och alltid drömt om att bo ute på landet. Och när jag hamnade här i Sunne, då såg jag möjligheten. Nu vill jag förverkliga min dröm.
såg vårt landskap väldigt annorlunda ut från de trakter du, nu kom du från en stad, men jag tänker bortom staden finns bergen eller ängarna, och hur såg det ut från den del av Iran som du kom?
Är det
stor skillnad?
Det är stor skillnad, det är stor skillnad, men jag har alltid tittade på naturbilder från olika länder, och jag hade den här drömmen liksom bo nära en sjö eller skogar eller så vidare. Och den stan som jag växte upp i, det var bara palmer.
Det var någonting annat, ja. Du kom till granarna istället.
Ja, precis.
Men de vann ditt hjärta, granarna och fryken och Fryksdalsbygden vann ditt hjärta också.
Och folket
framförallt.
Ja, precis. Så det var fantastiskt. Jag gick en kurs, svensk kurs hos en lärare faktiskt i Sunne kommunhuset faktiskt.
Mm.
Och Anders heter han, min lärare. Jag frågade honom, finns det någon möjlighet att hitta ett jobb på en gård där? Jag är ganska uttråkad på flyktingförläggning och jag vill göra något.
Mm.
Ja, jag har en vän, sa han till mig. Jag ska fråga honom. Och dagen efter kommer bonden Kjell Sundström till skolan och vill intervjua mig.
Ah, fint.
Och så säger han, vill du komma och kolla på gården någon dag? Ja, jättegärna. Det dröjde inte många dagar. Jag var där och hälsade på. Och han visade mig gården och han visade mig en lille stugan där som stod tomt efter hans mor. Han förklarade att jag kunde bo där och jag kunde hjälpa honom på gård.
Hur stort var det? Hade han många djur? Och var det?
Det var en traditionell gård med cirka 20 mjölkkor och kanske 10-15 ungdjur och sen skog och sen åkrar och allt sånt där.
Mm.
Och sen frågar han mig, när vill jag flytta hit? Jag sa, ja, vi kan flytta hit redan idag.
Ja, fint.
och sen på den vägen började jag bo där och lära mig allt om djur, hur man mjölkade, hur man körde traktorer och jag vet vad, allt.
Fantastiskt fint. Och tänker det när man ser dig, Hamid, också, att du är ju modig. Det är modig att våga ställa den frågan till någon och tänka, det här ordnar jag.
Ja.
Och det gjorde du?
Ja.
Du väl inte rädd för djuren? Eller var det någon... Djur är ju oftast, om man är lite försiktig så brukar det gå bra. Men det måste ju varit saker som hände. Har du något särskilt minne som...
Ja, nej, men alltså, jag minns en dag när jag var ensam. Jag blev stångad av en ko faktiskt. Och jag låg bara på marken och jag visste, alltså jag kunde inte resa mig, jag kunde inte andas, jag bara låg där i en timme och till slut lyckades jag, men jag
du hade inte skadat dig, du var mer chockad kanske,
eller? Nej, jag bröt inga ben men det gjorde otroligt ont.
Mm.
Men det satte inte några spår.
Nej.
Jag fortsatte så vanligt och jag tyckte hon hade rätt. Jag kanske var i vägen för henne.
Man vet aldrig med en ko. Och så stannade du kvar i Strömtevik några år, men sen fortsatte du utbilda dig?
Ja, det dröjde nästan 3 år innan jag fick uppehållstillstånd.
Mm.
Under den här tiden jag var i Österhemtervik och bodde och...
Då stötte du på den svenska byråkratin också, misstänker jag.
Ja, jag fick 2 gånger avslag och till slut fick jag uppehållstillstånd. Och då var det dags att förbättra min svenska. Och läsa in behörighet för att fortsätta vidare till på högskolan.
Mm.
Så jag flyttade till Karlstad, började plugga på komvux, kompletterade mina behörigheter. I början ville jag bli ekonom, för jag hade läst företagsekonomi och ville fortsätta på
det. Och det var innan du kom till Sverige?
Ja, men ekonomer på 90-talet, det fanns ingen marknad för det. Mm. Däremot IT var väldigt populärt.
IT-boomen.
Ja, precis. Så jag bara tänkte nej, jag måste välja något som jag kan få jobb.
Mm. Det var praktiskt.
Ja, precis. Mm. Och sen började jag utbilda mig. Först började jag på Karlstads högskola. Då hette
det högskola.
Högskola, precis. Eller där började jag med statistik. För jag ville bli ekonom. Men sen tänkte jag, nej, det går inte, jag byter. Då flyttade jag till Stockholm och började där och plugga. Och utbildade mig till ingenjör, elektronikingenjör.
Var det 50-50 på engelska och svenska i den litteraturen? Eller fick du slita mycket med det svenska språket?
Nästan alla böcker, låt säga, kanske 80% var i engelska. Ja.
Engelskan hade du med dig sedan tidigare?
Ja, ja, precis.
När du var i Colombia, pratade du spanska då?
Ja, absolut. Ja.
Hade du lärt dig det innan eller lärde du dig på plats?
Jag lärde mig faktiskt på plats. Ja. Jag tog kurser där.
Mm. Ja. Fantastiskt. Ja. Tillbaka till Stockholm.
Ja.
Nej, men, och engelska och svenska på en gång då?
Ja precis. Och sen, det var intressant, så fort jag avslutade mina studier så fick jag jobb på Ericsson i Kista. Men samtidigt visste jag att Ericsson hade planer att omorganisera. Det gick inte bra för Ericsson just då. Då passade jag på att leta jobb. Och
ha jobb samtidigt?
Ja.
Mm, det är ju smart.
Ja, och då fick jag direkt jobb på Teracom. Och Teracom hade planer att ett projekt att använda tv som dator, att kunna rosta, att kunna liksom interagera med tv, skicka mail, spela och så vidare. Och jag tackade ja till jobbet och började där på Kaknestornet. Men efter 2 år visade sig det här projektet var alldeles för tidigt för samhället. Det är ingen som tog emot det och lades på is. Sen fick jag ett erbjudande att jobba på en annan tjänst som jag skulle övervaka satelliter och så att säga. För då var det väldigt vanligt att få ner signaler från, låt säga om det var en fotbollsmatch i Argentina. Man skickade den till en satellit och sen tog ner signalen och sen la den i tv.
Mm.
Så jag hade skiftarbete, ibland var det dagtid, ibland var det nattetid. För att
se till att det funkade.
Liksom. Se till att det funkade, ja.
Wow. Från att bli knuffad av en ko till att se till att satelliterna skickar iväg fotbollsmatcherna som de ska.
Ja.
Jag tänker, ni som kan det här, ni är otroligt viktiga för samhället, för om någonting blir fel där så är det så mycket som släcks ner.
Ja.
Det är samma med Kaknestornet där hela Sveriges Television, vet jag, studsar in mot det höga tornet där.
Ja.
Ja, otroligt roligt, Hamid. Men du, då måste vi fortsätta lite framåt här och så. Jag hör ju att du är både en praktiker men du är ju också passionerad. Men när du gjorde det här valet att nej, ekonomi blir det inte för där finns det inget jobb. Och så blir du tekniker. Och det här är ganska många år som hinner förflyta säger man. När dök det här telefonsamtalet från Östra Ämtervik upp? Var det 3-4 år sedan och var du liksom färdig med Stockholm då? Eller hade du... Hur var känslorna kring det? För då måste du ha bott i Stockholm ganska länge.
Ja, jag bodde där sedan 95. Nej, men det var jag längtade alltid tillbaka. Jag minns varje gång jag åkte bil från Stockholm till Sunne eller Fryksdalens. När jag kom till vägvisaren efter Kil, Östra Ämtervik, den här skylten, då började jag pirra i hela kroppen. Ja.
Fryksdalen har en sån attraktion. Det är inte bara du som säger det. Jag har väninner som kommer och så åker man och så ser man Fryken och då är det nästan så ögonen tårar.
Ja, ja. Så det hade jag med mig hela tiden. Ja. Och längtade tillbaka.
Ja. Du sa tidigare i samtalet också att det var människorna. Går du att säga någonting? vad var det du möttes av?
Ja, men det är självklart, det är helheten, det är inte bara en plats, utan alla intryck, som fina, viktiga intryck som jag har fått under åren som jag bodde här, har gjort att jag längtade tillbaka.
Mm. Kan man se någon skillnad, tror du att är det... Finns det en anda, förstår du det? Anda här, eller är det någonting mellanmänskligt som är extra här jämfört med en storstad? Eller vad tror du att det handlar om som gör att man...
Ja, men det är klart.
Eller för dig just.
I en storstad, man lever mycket anonymt i en hög bostadshus, men umgås inte med sina grannar. Man undviker varandra nästan. Mm. hör man någon, är man på väg ut, hör man någon i trappan, så väntar man tills den personen har passerat. Och det är väldigt märkligt, tycker jag. Och som sagt, för mig som var väldigt familjekär, jag älskar min familj, mina föräldrar. Och det avståndet som uppstod mellan mig och dem fick mig att tänka om att jag behöver en ny familj. Mm. Jag behöver nya vänner. Och folk lyckades ge mig den tryggheten som jag efterlängtade.
Ja, vad fint. Ja. Hur har du det? Har du några syskon som bor i Sverige, eller bor de kvar eller i andra ställen av världen?
Vi är många syskon. Alla bor kvar i Iran förutom en. Min yngsta syster som bor i Stockholm, som har bildat familj, och hennes andra barn är på väg.
Oj, det, fint. Ja. Jättefint. Ja. Hur är det idag i Iran? Går du åka över och hälsa på? Och hur är liksom... Om man har varit flykting därifrån och kanske flykting av olika skäl, är det svårt att...
Jag hade ingen möjlighet att åka alltså på mina föräldrar eller min familj första 7 åren när jag kom hit. Men sen det löste sig. Jag åkte och hälsade på. Ibland mina föräldrar har varit här och hälsat på. Mina syskon har varit här och hälsat på. Men senaste tiden, pandemin och alla... problem, och utöver det här med att flytta hit och dra igång det här projektet har begränsat mig otroligt mycket. Jag har inte ens kunnat åka till Stockholm med min syster.
Nej, det tar all din tid.
Ja.
Jag tänker att det är en del företagare som man upplever nog det. Ja. Och ganska många år, troligen, för att det tar, det tar tid. Och har du någon framtidsvision kring butiken nu, lanthandeln? Jag vet att det pågår olika saker, men du får berätta själv.
Ja, nej, men absolut. Absolut. Alltså, för mig är Svanvikshandel, det är inte bara en vanlig matbutik, utan det är ett ställe som folk träffas, folk är en samlingspunkt för folk som kommit hit, träffar varandra, knyter an kontakter, gamla kontakter, nya kontakter, utbyter några ord, speciellt äldre som känner sig ensamma hemma, kommer dit, sätter sig och tar en kopp kaffe, träffar en gammal väninna som hon har inte träffat på flera år kanske. Det är meningen med min alltså med svensk handel, att det ska vara en samlingspunkt. Mm. Inte bara en mataffär, utan det ska vara, känna sig välkommen och känna sig sedd. Det är viktigt för mig.
Jag hörde att det är en del av den visionen som du hade redan från början.
Ja, nej, men absolut. Och sen tänker jag, ungdomar, jag menar, vi behöver någonstans för att ungdomar ska samlas, kunna, de ska inte liksom behöva åka till Torsby eller till Karlstad för att äta en bit mat eller träffa sina vänner över en kopp kaffe.
Så det ska finnas närmare, ja. Och ja. Det är lite, nu har du planer på att också ha en, ska vi säga, en restaurangdel?
Ja, absolut. Och det är jätteroligt. Och det är redan nu har börjat folk höra av sig. Kan vi fira vår barns liksom födelsedag? Ja, det är jättebra. Kan vi ha ett minnesstund efter min fars eller min mors? Och det är också ett sätt för folk för att kunna känna, men här finns det möjlighet att samlas. Eller grannar, senaste tiden var en granne från Visterud, vi vill träffas och vill ta en bit mat och ta ett glas vin. Kan vi vara hos dig? Ja, självklart. Det får ni. Så vi fixar det. Vi vill att folk ska känna sig välkomna. Mm. Och den platsen är till för folket.
Mm. Hämtar du din kraft via din träning? Eller var får du energin ifrån?
Jag tror dels träning och dels energin som utbytes mellan individer. Det ger mig otroligt stor kraft. Jag känner någon dag som jag har mindre folk. Jag känner mig väldigt utmattad.
Ja, det är bra. Vi ser till att vi åker till dig hela tiden. Vi hinner inte känna efter.
Det är sant. När det kommer folk, vi utbyter små fraser, små vänliga fraser och pratar. Det ger otroligt mycket energi och kraft. Och det tycker jag är jätteroligt.
Det är del av att där hämtar du hem det.
Ja, precis. Precis.
Fantastiskt ju. Har du några mer planer framåt? Jag tänker, om man tänker långt framåt, om du får drömma, hur ser det ut runt omkring dig? Allt måste ju inte expandera. Man kan ju också låta det få forma sig, det man har. Eller vad tänker du om 5 år eller så?
Mm. Nej, men helt rätt. Alltså, jag har många drömmar. Jag har många visioner och så vidare. Men jag låter det flyta på. Jag låter att folk komma med förslag och vara delaktiga i det som vi gör. Så det får jag lov att säga, att det är inte bara jag som ska bestämma det här, utan det får folk också vara med och ta del av planeringen.
Tusen tack, Hamid Barini. Jag tror att vi nöjer oss där. Ja. Tusen tack som kom.
Tack så mycket.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunderpodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka.